Det låter som att du skickar dina elever rakt in i det som kallas dekonstruktion.
Tack så mycket, tack så mycket. Ta det som en komplimang.
Vad roligt. Jakten på Babylons ande. Nu är vi igång.
Kul.
Jaha, nu så kör vi. Lukas Hagel sitter där på den sidan skärmen.
Emanuel Nielsen. Emanuel, säg nu ärligt. Helt ärligt. Är du taggad på att spela in poddavsnitt ikväll?
Egentligen är jag jättetaggad på just det, men andra omständigheter i livet gör mig att jag har lite lägre allmäntillstånd rent psykiskt än vad jag brukar ha när vi ska podda.
Ja.
Men jag ser framför mig att det kommer progressivt bli bättre i humör alltså. Under den här tiden vi kommer. Det har redan blivit bättre.
Ja, men vad
tryckt på räck. Det är inte så mycket som att vi poddar för andras skull som att det är terapi för min egen skull detta.
Det är ju skönt, tycker jag.
Ja, så kan det vara ibland ju. Men vi ska ta oss an en ny reel idag.
Ja.
Och det ska bli oerhört spännande.
Ja.
Såklart. Du suckar redan.
Ja, men det känns... Det här känns lite mer utmanande från ett idéhistoriskt, filosofiskt, ideologiskt håll, liksom.
Ja.
Men det ska bli väldigt kul, tycker jag. Jag tror att det är ganska aktuellt ändå.
Det är det verkligen. Vare sig man vill eller inte, om man har uppmärksammat vad det är som pågår eller inte, så är det någonting att prata om.
Mm.
Och öppna upp ögonen, att få sina ögon öppnade, menar jag. Det är nog väldigt nyttigt kring detta ämnet.
Ja, men det tror jag. Det tror jag.
Det kommer nog bli lite mindre sådär rantigt än förra avsnittet. För det berörde ju djupt hos oss båda, kändes det som. Och det här är mer tänka och fundera.
Mm.
Jag kommer att klippa bort mycket tystnad.
Ja, men det är bra. Har du lyssnat på förra veckans? Har du lyssnat igenom igen? Du klipper ju sig, så det gör ju du det.
Jag klipper, men liksom... det. Men jag har också lyssnat i sin helhet.
Ja.
För att se.
Jag gjorde det också, för att jag blev lite så här... Sa vi massa dumt nu?
Ja, precis. Sa vi någonting?
Och vissa grejer skulle jag nog så här... Kanske inte ska formulera sig så. Här har varit kul att få utveckla lite mer. Det var gött här att kunna få gå in liksom i det här spåret och säga så här... Jo, fast jag tänker ändå mer så här och så här, typ.
Ja.
Och jag tänker att...
Och det är det som är så fint med relationer ju, att vi får...
Ja, så är det.
Fortsätta ibland.
Precis.
Men det ska vi inte göra här ju. Men om det är någon som verkligen, verkligen tycker att Lukas... uttryckt sig jättekonstigt, kan man ju höra av sig.
Det får man
gärna, ju gärna till.
Ja, precis. Men jag tänker att det sätter också fingret lite på så här. Vi tar oss... Det blir ganska stora grejer vi pratar om. Och så hinner vi typ inte prata om det.
Precis.
Men att såna här 30...
Vi pratar om det mer än vad Real just...
Ja, precis. Och de här små 30-sekunders klippen, de liksom bara... Nej. Jag tycker det är... Ja.
De kan ju låta en dra igång ju.
Mm, det kan de.
Alltså, de kan ju påverka en mer om man vill.
Ja.
Och så kan man också bara skrolla vidare och
precis.
Leta efter andra saker. Ja. Men du, när du har lyssnat på avsnitt, har du lärt dig någonting om dig själv?
Ja.
Alltså inte vad, jaha, tänker jag så om saker, utan mer om...
Det mesta är nog, låter jag så här hela tiden.
Ja, det gör det ju. För mig,
ja, det gör
jag.
Och så blir jag lite orolig att jag gör det. Och så tänker jag att ja, jag är ändå... Jag har ju kompisar och en fru och så här. Så illa är det väl inte?
Nej, så illa är det verkligen inte. Det är inte det jag tänker på när jag tänker på dig. Alltså en konstig röst.
Nej, det är konstigt att höra mig själv så här.
Ja, jag har tänkt på att jag aldrig pratar färdigt mina meningar.
Jaha.
Och att jag oftast börjar prata och sen så i mitt huvud så pågår det en annan parallell tankegång som jag måste avsluta. Och då avslutar inte det jag har börjat prata om.
Just det.
Så det kan ni ju tänka på nu när ni lyssnar på podden.
Ja, men, tror du det är för att du ser, alltså för att om du skulle försöka måla upp en bild då på din tankeverksamhet. Mm. Tänker du liksom i, skulle du säga att du tänker liksom i lager då? Och att de hela tiden överlappar? Om du tänker det liksom en bok. Ja. Så. Som liksom där du öppnar en sida. Men så hinner du liksom inte det. Alltså de överlappar hela tiden för att det liksom viker sig och det liksom det viker sig på varann hela tiden. Eller tänker du mer som trådar som liksom som berör trådar, varandra och då blir det liksom ett stickspår typ.
Ja, men exakt det där.
Ja.
Så är det. Säger jag detta, då betyder det ju det.
Mm.
Och då betyder det ju det. Och sen så tänker det, och så blir det så.
Just det.
Och då, och då måste man hela tiden, och så vill man ju inte säga, man vill inte förelämpa någon eller säga någonting som man egentligen inte menar.
Nej, precis.
Så ja, det är nog därför, tror jag.
Mm.
Men det är väl bra. Jag tror att vi kommer att bli bättre på detta. Och det är nyttigt också att ha med sig. Också att man ska väga sina ord lite grann.
Mm, det tror jag också.
Alla sammanhang man är i. Ju,
och,
bara när man poddar.
Och det omvända. Att man inte behöva vara rädd för att säga saker.
Just det.
För att. Det här är en sån grej. Det är också en real. Kom upp en psykolog och sa, och det här har jag tänkt på, så jag ska inte säga att jag tänker så här är det. Men hon sa så här, ja men människan funkar ju väldigt mycket i att du liksom skapar en idé i ditt huvud om någonting.
Mm.
Typ ett problem. Åh nej, jag måste lösa den här grejen. Och då är det är mycket svårare att lösa problemet innan du har vokaliserat det, eller verbaliserat det, sagt det liksom. Mm. Men när du säger det så har din hjärna mycket lättare att koppla ihop lösning och problem. Så ibland kan man ju, och det tänkte jag så här, men det händer ganska ofta att jag så här, oh, det är den här grejen. Och så säger jag till Anna, du, vi måste ju lösa det här också. Och då när jag säger det så bara, men vänta nu, vi kan ju bara göra så här. Och så bara, oh, vi gör bara så här, oh, okej, okay, gett. Typ.
Just det.
Och ja. Då tänker jag att det behöver få så lite också när vi pratar om djupa grejer. Att man behöver kunna få säga typ så här, jag tänker att Gud är dum i huvudet. Och så bara, nej men det gör jag kanske inte egentligen. Men just liksom så här, alltså att man måste få... Ja. Man måste få säga saker för att få höra hur dumt det låter. Eller
just det.
Hur... Nej, men vänta nu. Jag tänker verkligen så här. Jag tänker att Gud är dum i huvudet. Och så, bara, men varför, och så kan man då få fundera vidare utifrån det då.
Mm.
För annars så går man med sina tankar och bara så här... Ja, jag är nog knäpp. Alltså, för nu är det så här och så här. Och, ja. Så jag tänker
det,
båda
det
de grejerna.
Faktiskt,
ja. Man måste vara försiktig. Men man måste också kunna... Det måste finnas utrymmen i våra liv där vi får våga säga saker. Det kanske inte är en podd,
verkligen.
Dock. Det är nog kanske inte en podd.
Nej, precis. Det kanske man ska säga sitt allra värsta man tänker. Ja, men jag tänker också att det som vi säger här, att man får lov att säga, har ju ganska mycket med temat idag.
Ja!
Om man får säga eller inte får säga.
Precis.
Och hur man ska förhålla sig till det.
Mm.
Det blir väldigt intressant att höra.
Det tycker jag också.
Ska vi ta oss en lyssning?
Ja.
Då kommer den här.
In fact, in progressive Christianity, if you express certainty on a certain theological point or doctrine, you're kind of viewed like, well, you're just not as enlightened yet. You haven't gotten there yet. If you express something like, I don't know, I'm trying to figure it out, then you're sort of praised as being more enlightened. And so it really becomes a culture of doubt, where doubt itself becomes the thing to be celebrated, rather than, hey, let's look at our doubts, let's try to resolve those, let's work through what we can. They're not asking questions because they want answers. It's just the asking the question to try to find the next question.
Där var hon.
Var den slut där? Du mitt i.
Det var slut där.
Ja.
Alyssa Childers heter den här kvinnan som pratar. Känd från gruppen Zoe Girl. Om du kommer ihåg det från 90-talet. Shout out till mina fellow 2000-tals kristna musiklyssnare.
Jag lyssnade bara på Britney Spears då.
Sa du att jag lyssnade på Britney Spears då?
Nej, jag sa att jag lyssnade på Britney Spears då.
Det gjorde
alltså,
jag också.
Jag var ju typ 6 år gammal.
Ja, precis.
Eller?
När
ja, snackar
hon
vi?
Var med... Ja, men 2000-tal. Tidigt 2000-tal skulle jag säga.
Ja, då lyssnade jag på... Det var TLC, Destiny's Child.
Okej.
Okay. Nej, skojar bara.
Då, det här är alltså den kristna varianten av TLC då.
Är det sant?
Zoe Girl.
Det här ska jag kolla in.
Ja.
På momangen
inga belägg för
efter detta.
Men
okay,
ja, hon är med där i alla fall.
Ja,
okay. Jag kände igen det här bandet.
Ja, vad kul.
Så det var kul att hon dök upp mitt liv igen efter alla dessa år. Och hon har startat, har en hemsida som man har. De har ju ministries, de här människorna vi stöter på ofta.
Ja, det har de.
Alltså arbete där de jobbar med sina hjärtefrågor i kyrkliga miljöer skulle jag säga.
Mm.
jag har försökt hitta, liksom, vad är hennes grej? Vad är det hon brinner för? Och har inte riktigt liksom lyckats sätta fingret på exakt vad hon egentligen vill. Utan det känns mer som att hon uttalar sig lite allmänna frågor om kristen tro. Men en rolig sak som jag läste på hennes hemsida när hon liksom beskrev sig själv och varför hon gör det hon gör nu är att hon skrev att hon gick igenom en troskris när hon var i 25-30 års åldern.
Mm-hmm.
Och där behövde bearbeta sina frågor lite grann, eller sin tro och sådär. Och hon gick på började läsa teologi och läste alla böcker hon kom över och sådana här saker. Så därför är det också lite roligt att hon uttalar sig som hon gör här.
Ja, precis. För jag kan väl börja bara så här. För när du skickade den här till mig, då sa ju jag, min första reaktion var ju så här. Är hon negativ eller är hon positiv?
Mm.
Och då fick vi ju prata lite om det. Och det var, jag tyckte det var ganska intressant. För hon säger ju inte som många andra, till exempel Mark Driscoll, som snackar mycket om sånt här, som bara totalt bara, åh, det här är dåligt, det här är heresi, och alltså progressive Christianity då. Det är ju en term i amerikansk kristen diskurs, liksom.
Just det.
Är det ju. Det har vi ju inte riktigt så progressiv kristendom har vi ju inte. Skulle inte jag säga att vi har det i Sverige, eller?
Nej, visst är det så att om man det är väl liberal man skulle komma närmast med,
precis,
med det begreppet.
Och det är,
är det samma sak?
Nej, jag tycker inte att det är samma sak.
Nej.
Alltså, och det här är väl lite... Till exempel så kan man säga så här, på svenska så slängs det, tycker jag i alla fall, slängs ganska ofta med så här, men den här personen är liberal teolog. Typ. Mm. Och då brukar det betyda den står inte för en klassisk konservativ evangelikal kristen tro ofta.
Just det. Mm.
Det innebär ju att romerska katolska kyrkan är också liberal teologisk i så fall. För de står ju inte heller för det. Och det innebär att de flesta som inte är liksom typ i Sverige då frikyrkliga eller tillhörande den lilla eller den delen av frikyrkan som är evangelikal då är ju liberal-teologisk.
Just det.
Och personligen, så för mig är det ju superslarvigt att använda det. För att man kan ju vara liberal-teolog och så kan man vara liberal-teolog. Mm. Och för mig är det ganska olika saker. Alltså för en liberal-teolog är en framförallt tysk teologisk strömning som var ganska stor under 1900-talet. Är fortfarande ganska så... Om man vill leta liksom. Eller ja, jag ska inte säga att jag har koll på tyska teologiska kartor just nu. Men inom exegetik där jag är så finns det ju verkligen liberalteologer. Och liberalteolog betyder inte någon sorts urvattnande av den liksom det kristna evangeliet. Så. En av de liksom, som kallas ofta stor liberalteolog är ju Paul Tillich som han heter.
Som väldigt få känner till.
Ja, precis. Han var samtida, och han var samtida som Karl Barth då, typ. Eller han var lite efter Karl Barth. Men typ, de var aktiva samtidigt. Och Karl Barth är ju någon sorts den stora evangelikala teologen för många. Samtidigt, och mycket tror jag, på riktigt tror jag att det handlar mycket om för att Karl Barth skrev en bok som heter Den evangelikala teologin. Och den är inte särskilt evangelikal alltid. Utan är ju också tysk, luthersk eller schweizisk luthersk. Eller reformärt. Förlåt, inte luthersk. Förlåt, jag ändrar mig direkt. Reformärt.
Det är bra.
Han är alltså schweizisk reformärt teolog, aktiv i Tyskland. I Tübingen. Och sen är han i Basel i Schweiz. Och Paul Tillich och Karl Barth bråkar ju ganska mycket. Och då handlar det om saker som till exempel uppenbarelse. Finns det naturlig uppenbarelse eller uppenbarelsen bara särskild? Och när man säger uppenbarelse då är det, handlar det ofta om så här insikten om att Gud är på riktigt. Och det vill säga att du bekänner dig till Gud och då typ blir kristen eller blir frälst, liksom. Just typ det. Så. Och där Tillich kunde vara lite mer så här, fast du ser, alltså Guds liksom storhet syns i naturen så påtagligt att du kan ju liksom inte undgå det, så att om du liksom blir slagen av hur stor Gud är när du är ute i skogen eller när du ser mäktiga ting som händer i världen, liksom, då kan det också ha liksom, jag ska inte säga att Tillich säger att det har en frälsande liksom så, men ja. Så liberalteologerna, och sen så kan man säga att liberalteologin i USA växte fram med det som kallas för social gospel, som var en stor grej på 60-talet och 70-talet. Där man försökte komma bort från den här idén om att om du bara predikar evangeliet så kommer det vara bra. När vi behöver också hjälpa människor ur fattigdom och svält och sådär.
Just det.
Där, i den rörelsen, så visst, man kunde säga, man kunde vara ganska universalistisk och säga att nej, men det spelar ingen roll om du är kristen eller inte, vi måste ändå, eller så. Det fanns verkligen de tendenserna och det måste man inte hålla med om. Motrörelsen till det blev sen då det som ofta kallas för det stora Lausanne, mötet i Lausanne 1974 eller 76, nu glömt exakt datum där. Men, och där den här Lausanne-deklarationen skrivs, som till exempel EFK säger att de bekänner sig till, och väldigt många andra evangelikala kristna då.
Mm.
Och där sägs ju massa saker. Den är supertråkig att läsa, ska jag säga. Och den är skriven framförallt av John Stott och Billy Graham, egentligen.
Ja.
Och sen är den liksom underskriven av massa andra teologer och predikanter och grejer.
Just det.
Och det är ju alltså så här, liberalteologin versus evangelikala teologin. Sen kan man ju vara liberal, liberal teolog. Och då kan man ju prata om en person som till exempel K.G. Hammar kallas ju ofta liberalteolog.
Ja,
han,
precis.
Han är inte särskilt liberalteologisk, om du frågar mig. Men han är ju ganska liberal i det att han bryter med en konservativ teologi.
Babylons ande!
Alltså, för när du säger liberal, eller om man hör begreppet liberal teologi eller liberal kyrka, så ser jag ju direkt någon slags artikel i Dagen framför mig där de pratar om Svenska kyrkan.
Ja, precis.
Det är väl, i Sverige så är det väl den bilden man får upp. Jag tror inte jag är helt ensam om det.
Nej, precis.
Just det. Och då finns ju också begreppet flumkyrka nära till hans. Är det så?
Jo, men alltså, inte vad sådant, men alltså, det har ju varit en debatt här nu om man får ha ökenmässa då. Det är ju en sorts ortodox, tror jag. Jag ska inte säga exakt, men jag tror att det är en ortodox tradition som man impar in i mässan, liksom.
Mm.
Och då fick man inte det. För att det var inte, det är typ döljde evangeliet, dolde evangeliet eller någonting. Däremot så fick de ju ha en mellomässa nu.
Just det.
Det var okej.
Okay. Mm. Ja.
Så visst att det finns, ligger ju någonting i det här att, alltså, kritiken mot Svenska kyrkan är inte helt obefogad, men att den är liberalteologisk är ju inte nödvändigtvis sant.
Nej. Och varför är det den bilden man får upp då? Varför? Jo, men då skulle jag gissa att det är för att Svenska kyrkan är längre fram i sitt arbete med hbtq-frågor till exempel.
Ja, precis.
Att man är mer inneslutande. Mm. Och då pratar jag ju från ett frikyrkoperspektiv, för att det är ju så jag ser det. Och från andra perspektiv så är det kanske inte alls så häpnadsväckande som,
nej,
som det blir från vårt håll.
På en internationellt perspektiv så är ju Svenska kyrkan ganska anmärkningsvärda. Även Svenska frikyrkan är ganska anmärkningsvärd med att vi har kvinnor som pastorer och föreståndare och undervisar och sådär. Det är ju verkligen inte, alltså,
precis. Så det finns ju olika grader av liberalism här.
Ja, precis. Så är det ju. Men det som är intressant här, för du använde ett ord som jag tycker det knyter an till den här frågan. Skillnaden mellan...
Är det flum?
Nej, skillnaden mellan liberal och progressiv. Det är för att du sa de har kommit längre i frågan om hbtq.
Ja.
För det är där den progressiva, skulle jag säga, ordet kommer in. För där pratar man ju om saker om att ha kommit mer eller mindre långt i en fråga.
Just det.
Där man har en tydlig liksom startpunkt. Och det finns liksom en så här, vi ska hit bort.
Mm.
Och vem har kommit längst? Typ.
Mm.
Och där är ju då den progressiva rörelsen, var den nu är någonstans, väldigt liksom rör sig mot till exempel att bejaka samkönade relationer.
Mm.
Inkludera hela liksom spektrat av HBTQ, AI+. Liksom.
Just det.
Och man kan prata om det, och det intressanta är att det är mycket de frågorna. Så det är mycket etiska, det är mycket sexuella frågor.
Mm, just det.
Det är inte jättemycket...
Det är de här typiskt hårda frågorna lite grann ju.
Precis, det är inte jättemycket så här, är dopet frälsande? Typ.
Nej.
Eller kan man bli andedöpt eller inte? Eller finns Kristus i nattvarden?
Nej, precis. Jag tänker ju att det handlar ju oftast om frågor där kyrkan liksom krockar inom situationstecken med samhället.
Mm. Ja, men precis.
Där kyrkan anses vara bakåtsträvande och gammeldagsa.
Mm.
Gammeldagsa.
Ja, men och där är ju det här att vi tittar på liksom en tidsaxel. Mm. Det är det vi tittar på. Och då ser vi att så här, men det finns ett gammalt och det finns ett nytt. Det finns ett, och då har man ju också redan värderat då. Gammalt är dåligt, nytt är bra.
Mm.
På det sättet så är ju att vara progressiv en positiv grej. För att du rör dig hela tiden mot det som är bra och nytt och sådär.
Precis. Tycker vi? Tycker du och jag?
Ja, men jag skulle säga att man kodar orden på det sättet ganska tydligt.
Jag tycker inte att hon gör det här i vår reel.
Jo, men hon säger det precis där i början. Så här. Men hon säger hon så här, men där man säger att man har kommit längre. More enlightened, säger hon ju. Mer upplyst.
Ja.
Och det är lite det hon är inne på där.
Grejen med det här, med den här reelen som jag fattade precis innan vi började spela in är att hon pratar ju om detta, om the progressive Christianity i ett utifrån perspektiv. Alltså hon tittar in på den och gör en spaning och säger att så här är det i den progressiva kyrkan.
Ja.
Eller kristenheten.
Men skulle du säga att hon inte pratar om det på ett negativt sätt då? Att hon inte menar så här det, och det är dåligt?
Nej, jag menar att hon tycker det är dåligt.
Ja, precis.
Ja, men menar du också det?
Ja.
Tycker vi samma?
Ja, det tycker jag. Nej, men det intressanta här är ju att vi båda uppfattar att hon tycker det är dåligt. Men hon går med på orden. Alltså hon går med på att säga, ja men det handlar om, vi pratar om mer eller mindre upplyst. Och jag tänker på det sättet så säger hon så här, fast jag anser att det är negativt att vara upplyst.
Ja, men precis.
Och här har vi helt plötsligt en väldigt liksom... jag tycker ju att det är där det börjar bli riskabelt på riktigt.
Mm.
För att när jag har befunnit mig i diskussioner om samkönade relationer framför allt, så har jag velat undvika det här att vi pratar om vem har kommit längst.
Mm.
Eller så. För att då blir hela tiden den som inte bejakar har inte kommit långt och då är man dålig.
Det är exakt det hon säger ju.
Ja, precis. Men hon säger ju att ja, men det går inte vi med. Vi kommer inte gå med på den värderingen av det.
Ja.
Typ. Men problemet är ju att det hon säger är ju att, så här, men att vara liksom... Hon tar ju... För att jag tänker att hon spelar in på... Eller hon liksom, det spiller över på saker som till exempel att lära sig om nya grejer. Lära sig om nya perspektiv. Att förstå andra människor. Lära sig om andra kulturer.
Mm.
För helt plötsligt säger hon att det finns liksom, det finns en ny, på teologspråk då, en ontologisk sanning. En, liksom, en sanning som finns bara, den bara är.
Fågelskådning.
Det kan man...
Ontologisk.
Ornitologisk sanning.
Ja, just det.
Det är roligt, det är jättemycket teologer som är fågelskådare. Så jag bara väntar nu, vad hände här nu? Nej, men... Alltså, hon pratar ju om då att det finns en sanning som sträcker sig längre än att jag behöver lära mig om andra. Och det är att det här som är progressiv kristendom då, det är dåligt.
Mm.
För det är det hon vet det. Det här är dåligt.
Ja.
Liksom.
Ja.
Och så säger hon, ja, och titta på dem här. De tror att till exempel att ställa frågor är någonting liksom dygdigt. Det är bra att ställa frågor. Typ, och målet är att bli en frågeställare. Mm. Vet, jag tycker ju hennes beskrivning av det här är ganska bra. Och det jobbiga är ju gillar ju det.
Ja.
Jag är ju lite sån som... Jag vet inte, svar är ju gött liksom. Men en bra fråga, vet du. Det är riktigt nice.
Ja, men precis. Men det är det här jag tänker också. Att, eller när jag hör reelen först så blir jag ju bara irriterad som brukar bli. men så satt jag mig faktiskt och skrev ner det hon sa. Mm-hmm. Det är bara för att kunna se det i text och så.
Det var pedagogiskt av dig.
Ja, men det var det. Det hjälpte mig faktiskt. Tips att göra. Efter det så ser man ju att Jesus var ju rätt så progressiv om vi ska utgå från hennes kategorisering här.
Mm.
Att söka frågor. För han ställer ju frågor ju.
Ja, just det.
Det är det han gör. Det är hela hans grej. Att han försöker ju förflytta sin skara från en tro till en annan tro.
Mm.
Och det gör han ju inte genom att, eller ja, Jag vet inte. Han gör det inte bara genom att peka på skrifterna och säga, så här är det. Utan han säljer, han utmanar ju också lärjungarna med att ställa frågor om hur livet ska levas.
Ja, precis.
I relation till det de redan vet.
Mm.
Kan vi gå med på det?
Ja, precis. Ja, men det tycker jag. Och frågan är väl då om svaret från ett konservativt håll då skulle vara, ja, men det är ju för att de hade ju fattat fel innan. Och Jesus korrigerar vad de har fattat, liksom.
Och då finns ju risken att vi också har fattat fel.
Precis, men då är ju frågan, ska vi leva med liksom idén om att vi kan ha fattat fel? Eller ska vi säga att så här säger Jesus och då är det rätt?
Mm.
Och här är ju det här lagret av tolkning som vi då hoppar över. När vi säger, men Jesus säger så här, till exempel. Jesus säger att...
Just det.
För det som du tänker är ju, alltså, för menar du då att Bibeln är progressiv? Eller Bibeln är progressiv?
Ja, men det är en jättebra fråga ju.
Alltså om man ska ta, om man tar definitionen av progressiv, Emanuel. Nu har jag tagit upp den här då.
Ja.
Då är det ju någonting som liksom avancerar framåt. Någonting som rör sig gradvis åt ett håll liksom. A trajectory. Vad är trajectory? Ja. Det måste jag översätta.
Det betyder alltså en omloppsbana. Eller inte omloppsbana, men en pil har ju en trajectory.
Ja, precis.
Till exempel när man har skjutit
en bana, säger Google.
Ja, det är skitbra.
Ja, ja, men och det finns ju en liksom given då. Och det skulle ju, det säger ju många så här, men det finns en röd tråd i Bibeln. Mm. Då kan man ju säga att den är progressiv mellan A och B då. Första Mosebok och Uppenbarelseboken typ. Eller något, liksom. Men det som du... Om du säger så här, ja, men Bibeln kanske är progressiv. Det du menar då är Bibeln kanske är... tänker du att Bibeln kanske är ett sätt för oss att fortsätta utvecklas?
Det är exakt det jag tänker.
Ja, just det. Det kan, och jag, så är det inte.
Jag outar ju verkligen min teologiska grund här. Alltså. Så är det ju.
Du menar att den är obefintlig? Den är bara en stor frågetecken.
Direkt. Ja, men det kan det väl vara ibland.
Oh ja. Ja, men nej, jag vet ju att jag tänker ganska mycket som du i många grejer.
Ja.
Det vill säga inte så mycket.
Nej, men jag tänker... Alltså det här är ju jättesvårt. Man skulle ju prata flera timmar för att få ihop det här ju. Men alltså, jag tänker... att Bibeln ger ju grund för upplysningen av vem Jesus är.
Mm.
Tillsammans med en helig ande.
Ja, precis.
Och jag tänker att det pågår idag också.
Ja.
Uppenbarelsen är inte över.
Nej, just det.
Och, därför, och då tänker jag att då kan vi tolka Bibeln utifrån hur vi har det idag.
Mm.
Och vad vi gissar och med hjälp av helig ande upplever att Gud vill med våra liv idag.
Mm.
Och det menar jag är en progressiv rörelse.
Mm. Ja, men för jag tycker ju i och för sig också det. Jag har inte så mycket att säga emot.
Det var skönt att du höll med mig den här gången.
Ja, men jag tror jag kanske är mer... nu ska jag, bara för att det är roligt att vi pratar om det. Jag kanske är mer liberal än vad du är.
Ja, det tror jag säkert. Jag anar att jag är mer konservativ än vad jag tror att jag är.
Ja, men jag tror det också faktiskt.
Jag vill vara mer progressiv kanske. Ja. Om vi nu enas om den benämningen. Ja,
jag vet inte om vi har gjort det. Jag vet inte om det är riktigt nödvändigt. Men,
jag tror inte det är vårt mål heller.
Nej. Det intressanta är väl den här grejen att det som vi ofta pratar om när vi inte har poddar, det är ju saker som rör församling till exempel.
Mm.
Och då handlar det inte så mycket om vad liksom är någon sorts vad tycker Gud är rätt här.
Nej.
Utan det handlar ju mer om hur ska vi som församling eller som Jesus följare på bästa sätt agera i den här situationen utifrån vad vi har lärt oss om vad Gud vill för oss och vad Gud vill för människan och planeten. Och det lär vi oss mycket om i Bibeln, men vi lär oss också mycket om det i mötet med den helige ande och andra människor.
Precis.
Och då tänker jag att man måste vara öppen. Nu ska jag är ju lärare va också. Och när jag pratar om saker sånt här, för det här pratar jag ganska mycket om skulle jag ändå säga. Då, jag har en bild som jag brukar använda för att försöka förklara hur jag tänker på sånt här. Nu handlar det framförallt om bibeltolkning då. Och jag brukar använda när jag pratar om krigen i Gamla testamentet och hur vi som liksom lärjungar idag ska förhålla oss till det då. Kan man tro på ett rättfärdigt krig eller kan man vara pacifist och så vidare. Och då brukar jag säga så här. Jag brukar tänka på de svåra teologiska frågorna som, om du ska använda en bild från datorspelsvärlden då, som jag vistas i väldigt mycket. Ja, jag vet. Och då är de svåra teologiska frågorna är en stor drake då. Det är sista bossen liksom. Och om du vill, när du ställs inför den här draken, så kan jag säga till dig så här, ja men gör så här bara, så dödar du draken på några slag liksom. Det är lugnt. Kan du gå vidare sen?
Mm.
Och då liksom uteblir ju hela kampen för dig. Där du får sätta tänderna i den här liksom fighten och olika taktiker och olika sätt att liksom närma sig den här draken, sista bossen. Liksom. Hur, okej, om jag går dit, nej men då sprutar en eld där. Okej, nej men då ska jag inte göra det, utan jag måste gå dit istället. Och, ja men här ska jag göra det och det. Och, ja men du vet, så här, klassisk dator-tv-spels sätt att liksom klara olika grejer. Att man får, det är trial and error hela tiden. Så.
Mm.
Och det ser ju jag som mycket, mycket, mycket mer värdefullt i mitt liv med Jesus. Än att någon bara så här är liksom cheat sheet för att klara av den här.
All weapons.
Ja, men precis. Och cheat. Då är det typ så här, när folk bara, men krigen är ganska som inte. Nej, men de hade syndat så mycket, de här människorna. Så de förtjänade att dö, typ. Och då kan man bara, okej, det var därför de fick kriga, liksom. Och så bara, nej, det står ju inte att det är så i krigen. Det är inte det som är orsaken. Och så vidare liksom. Men det finns mycket sådana här sätt att komma undan. Att det smärtar att vi har det här i vår bibel, tycker jag. Jag tycker inte man ska trolla bort det med en enkel tolkning liksom. Jag tycker inte det.
Och nej, jag håller ju med dig. Det låter som att du skickar dina elever rakt in i det som kallas dekonstruktion. Att plocka ner deras...
Ta det som en komplimang.
Ja, men för det är det du säger ju. För att man kommer till en teologisk utbildning. Jag får prata utifrån min egen erfarenhet då. Kommer till en utbildning och tänker att man vet ganska mycket och man har ganska bra koll på saker. Och sen får möta massa andra läror och vinklar på saker man trodde man var färdig med.
Visst är det.
Om man får bryta ner och man får bygga upp i bästa fall.
Ja.
Alla bygger inte upp. Men jag... Ja.
Jag tumpar på Pablos ande!
För att prata om Alyssa Childers igen då. Jag anar ju också i detta frågeställandet som hon är skeptisk mot.
Mm.
Eller hon är ju skeptisk mot att man bara ställer frågor. Så ligger det just det här med dekonstruktion i bakgrunden. Mm. Att folk... Det verkar ju vara en grej nu också.
Det är det ju. Det är ju...
Folk har kanske, eller rättare sagt, folk har äntligen hittat ett ord på det.
Mm.
För att det har ju pågått, ja, men så kan man såklart säga. Alltid. Ja.
Jag tillhör ju de som tycker det är lite irriterande att man använder ordet dekonstruktion.
Ja.
Det är ju ett litteraturvetenskapligt begrepp. Det är ju en...
Just det.
Det är ju en, vad ska man säga, teori eller metod eller blandning som är utvecklad av Jacques Derrida. Som var en härlig postmodern tänkare. Dog 2002, tror jag, i cancer.
Mm.
Väldigt sorgligt. Fantastisk, en av mina... Ja, men jag gillade det där, kan man säga.
Ja, okay.
Det är många som brukar bli väldigt sura på mig för att jag gillade det där. Från alla håll, just liksom. Det är lite kul, faktiskt. Men jag gör det. Jag tycker han är trevlig. Han utmanar ju verkligen människors uppfattning om grejer. Och det är ju det dekonstruktionen går ut på mycket. Att ifrågasätta saker som är självklara. Alltså förutfattade meningar. Typ, är Gud god? Vi säger det hela tiden. Gud är god. Och så tittar du kanske på din egna erfarenhet av Gud och livet. Och så bara, men jag vet inte. Det beror ju på om man definierar god. Och så bara, vad kommer min definition av god ifrån? Och så vidare. Och så plockar man ju isär saker. Och jag är ju en stark... vad säger man? Jag tror ju starkt på att om det här med Gud och Jesus och allting, om det är sant, då håller det ju för en dekonstruktion. Mm. Då kan du mala sönder det så mycket du vill, liksom. Men Jesus kommer ändå vara där och förbli, liksom. Så jag vet inte, jag har ju ganska mycket vänner som har liksom gått igenom det här och pratat senast förra veckan med en som på något sätt är mitt i djupet. Det är ju otroligt smärtsamt för människor. Ofta. Ja. För att det kan vara hela, om du är 30 plus och så har du gått hela livet och tänkt grejer och trott grejer och deltagit i saker och sen så bara, shit, det här är ju inte bra ju. Det här har inte varit alls bra. Vi har ju sårat människor och vi har sagt saker som har varit liksom jättemanipulativa och och så man inser sin synd på något sätt, tänker jag.
Ja, men precis. Ofta är det ju så.
Ja. Ofta.
Och så tänker jag också att att det är i kriser som man börjar ifrågasätta vad man har hållit på med.
Mm.
Och då är det också en dubbel smärta.
Ja, precis.
Dels att man går igenom en kris på något vis, men man också får börja ifrågasätta kanske det man har levt sitt liv i länge.
Mm.
Men alltså, jag tänker ju att alla mår bra av en mer eller mindre plocka sig sin tro och se vad den egentligen består av. Och också vara i ett sammanhang där man får hjälp att plocka ihop den efteråt.
Ja, precis. Det tror jag saknas för många.
Precis. Det är väldigt lätt att bara plocka ihop eller plocka isär och sen så och lämna och säga att ja, allt det här var ju skit. Och sen så inte bry sig om att plocka ihop och säga, okej, men vad var det som var viktigt då?
Mm. Ja, men precis.
Vad är detta? Och där tänker jag, där finns ju också, där tänker jag att det finns ett församlingsansvar.
Mm.
Om man nu finns i närheten av samling, att finnas där, att se till att man får möjlighet att ta sig tillbaka.
Mm. Och då får man inte vara rädd för det här. Som församling alltså. Då får man inte vara skraj liksom, för dekonstruktion och svåra frågor och sånt.
Precis.
Då måste...
Och det är det jag tänker. Ja. Man ser mycket i USA.
Absolut.
Att den rädslan av att...
Jag skulle säga att det finns ganska mycket, åtminstone i de sammanhang där jag rör mig, mycket rädsla för liksom, vad händer om vi börjar ifrågasätta klassisk äktenskapssyn eller klassisk bibelsyn eller du vet, om någon kommer att säga treenigheten, varför har vi det ens? Var inte det bara en grej man kom på för att lösa problemen?
Treenigheten finns ju inte i Bibeln.
Nej, men det gör den väl inte, eller?
Eller ordet treenighet finns inte i Bibeln.
Nej, det gör den verkligen inte.
Nej.
Men
jag såg en reel där och sa det.
jag har sett så mycket dumma reels på sistone. Nej, vi ska inte gå in.
Varsågod. Nej.
Men jag tycker det här med dekonstruktion är någonting som jag tänker att vi kanske behöver återkomma till lite. För att jag tycker ju själv att det är väldigt spännande. Alltså jag vet inte om jag skulle säga att jag har dekonstruerat min tro. Däremot så är jag ju funtar ganska mycket så att jag ifrågasätter det mesta.
Mm.
Alltså om du kommer till mig och säger... Jag har insett en grej. Då det första jag tänker är, det är fel.
Mm. Och det handlar om allt jag säger.
Ja, men typ. Jag är bara, för mig är det så naturlig liksom, grepp att så här, när någon är säker på någonting, då vet jag att det här är fel. Sen har jag nu, för att jag är äldre och förstår saker bättre, lärt mig att man kan ändå prata om saker utan att liksom, man måste inte vara elak mot folk direkt.
Nej, vad bra.
Ja, jag har lärt mig grejer när jag
har kommit fram till det. Ja,
men alltså min teologiska utbildning var ju en väldigt mycket läxa att lära mig diskutera med människor. Framförallt människor som kanske då... Jag har ju läst mycket, särskilt innan vi fick barn, om jag ska vara ärlig. Barnen hämmade ju mycket av min läsning så. Mm. Fast jag har också fått ut jättemycket fantastisk tid med mina barn.
Och fick du det sagt?
Ja, bra. Tack så mycket. Men innan det, då läste jag jättemycket utöver min... Liksom, jag läste teologi och så läste jag teologi på kvällarna också. Mm. Och det var väldigt mycket, framförallt de första 2 åren så var det så här... Jag tittade typ inte på film och Netflix, jag spelade inga dataspel nästan. Det var läsa böcker liksom, väldigt mycket. Mm. Eller sitta och diskutera teologi med andra människor.
Mm.
Det var en jättehärlig tid, samtidigt som jag blev väldigt mätt på det också. Men sen då så innebär ju det att jag kan namedroppa folk och jag kan säga att jo, men den här teologen tänkte ju så här typ. Men det är ju också så, jag är ju inte expert på mycket av det jag kan vara med och diskutera om. Och det är ju ett problem om det är någon som inte, alltså det är ju väldigt, det är väl lätt att bli liksom, att använda härskartekniker då. Och det behöver man också vara försiktig med liksom, att inte glida in i det. Men det ska vi inte prata om nu.
Nej, det är en helt annan.
Men det har jag nog lärt mig ganska mycket i min typ av dekonstruktion då. Men sen är jag ju så, jag är inte särskilt, alltså jag vet inte, det kanske är att jag inte bryr mig så mycket om, jag har nog väldigt hög tillit till Gud, att Gud är med.
Mm.
Men det är ju lite lökigt, men en av mina favoritverser liksom i Bibeln är ju det, i Psalm 23, när det står, trots att jag går i dödsskuggans dal, så är du med.
Mm.
Och för mig så är det väldigt mycket så att, ja men, Gud är ju ändå där, liksom.
Mm.
Jag fattar inte de människor som har mage att säga att Gud lämnar människor som står i stort tvivel, liksom.
Ja, just det.
Det är typ, alltså det är så himla, jag tycker det är helt sjukt egentligen.
Mm.
För det är inte den guden jag lär känna som bara säger, har du svårt att tro? Okej, hej då.
Mm.
Snarare tvärtom. Jag tänker att Gud drar nära då, liksom.
Ja.
Du är ett fotspår i sanden. Du är ett fotspår.
Allting kommer tillbaka till den på ett eller annat sätt.
Jag älskar den.
Ja, men ja, vi gled ifrån eller det gjorde vi inte på ett sätt vad hon vill ha sagt här, menar. Hela den här kulturen som hon beskriver är ju någonting som jag tycker är bra om det möts av mjuka armar och ett varmt välkomnande tillbaka.
Exakt.
Och risken som jag ser det är att församlingar eller de sammanhangen som man vill dekonstruera inte bjuder tillbaka med sina,
nej,
när man kommer med sina frågor. Och det är väl det som är,
det som du sa i förra avsnittet, som är för, alltså Guds rike är ju till för alla människor.
Mm.
Då måste ju även den största tvivlaren få plats liksom.
Mm.
Gud måste ju vara större än de största tvivlarna i världen, tänker jag.
Mm.
Och den största icke-troende människan måste ju kunna rymmas inom Guds på något sätt omfång av vad han kan vara okej med det. Sen så kan vi prata frälsning.
Ja, men precis.
Men det är inte aktuellt, tänker jag.
Nej.
För det är inte där vi är. Vi är inte där än. Vi pratar om...
För det finns ändå vissa saker vi inte kan dekonstruera.
Ja.
Som står fast.
Precis.
Vilka de är, ska vi prata om en annan gång kanske. Ja, men det här blev ett väldigt spännande samtal, tycker jag.
Det tycker jag också. Jag känner att det här får vi nog återkomma till framöver, kanske.
Ja.
Kanske med så här,
sagt, de bara är
lyssnarfrågor, kanske.
Ja, för vad roligt det hade varit.
Jag måste
tänk
säga
om vi kunde samla ihop ett avsnitt.
Förlåt, ja, jag måste säga en sak till.
Ja, det går bra.
Jag vet inte om du tänkte på det, för jag lyssnade ju på det här på min mobil några gånger, den här reelen.
Ja.
Och så satte jag med mina hörlurar en dag och satte igång den. Och då, det är ju så här mystisk musik på.
Ja, exakt. Exakt.
Och då, det var då jag bara, okej, okay, hon gillar verkligen inte det här. Man lägger inte den här domedagsmusik. Eller så här, det var verkligen så här Arkivex-vibes liksom.
Konspirationsteorimusiken.
Precis.
Mm. Mm.
Och då blev jag så här, nej just det, nej men det här. Och det tänker jag, reelen har ju den här funktionen att man kan vara visuell och auditativ. Auditativ. Fint ord.
Ja, kan vara rätt.
Om det är ett riktigt ord så var det fint. Om det inte är det så var det snyggt att du myntade det.
Ljudlig.
Det är vad
kan man säga.
Mina barn är.
Ja.
Skoja.
Ja, precis. Exakt. Så det finns ju ett ännu värre sånt ljud som folk använder som är superkonspirationsteori. Och så fort det kommer upp då bara swipar jag direkt.
Vilket är det?
Det här vill jag inte höra. Ja, men jag kan inte sjunga det nu.
Nej, men du får skicka det då.
Jag ska se om jag hittar det. Jag ska skicka det.
Tack, tack. Mm. Ja. Lägger vi ut det på Insta. Insta.
Ja, absolut. Absolut.
Nej, men vi skulle ju vilja höra... Vi har ju snackat om det lite. Att både, det var ju roligt om ni som lyssnar skickade såna här reels till oss som ni hittar sånt. Mm. Och även om ni har frågor och grejer som vi borde ta upp, eller om det är något vi borde förtydliga, eller om vi borde som politikerna tillsätta en utredning om något har hänt.
Eller som vi säger i kyrkan, så tillsätta en kommitté för att utreda kommittén och så vidare.
Ja, men det är väl bra.
Ja, men jättegärna, hör av er för allt i världen. Det hade varit superroligt. Tänk, vi kunde ha ett helt avsnitt med lyssnafrågor, heter det.
Om någon säger så här, varför gillar inte Lukas att man använder ordet dekonstruktion? Då har vi två säsonger med 10 avsnitt. Ja, nej, skojar.
Då kan jag bara stänga av micken och låta den köra på. Så gör vi. Det är vi uppe i många minuter redan. Jag tänker att vi sparar läger... minnet till nästa gång.
Det ska vi göra.
Jag är dubbelt så bra
och
nästa
då
gång.
Ska jag berätta nästa vecka. Då ska jag berätta om spökvandringens spökvandring.
Oh.
Som fick oss att sluta ha spökvandring på läger.
Wow! Vilken cliffhanger alltså. Men vänta. Ja. Punkt nummer 3 fick man ju tappa hakan. Så gör man ju på sociala medier.
Ja, det gör man. Fy vad jag hatar det.
Ja, alltså. Riktig clickbait.
Ja.
Vi heter babylons.ande på Instagram.
Ja, det gör vi.
Skriv till oss där.
Det blir kul. Mm.
Eller mejla också hej@babylonsande.se.
Men, Emanuel, som en riktig avslutning nu då.
Ja.
Vänta, innan jag frågar den här frågan så måste jag säga... efter vi har sagt hej då och gingen har varit, då hör man ju nästa veckas reel.
Ja.
Bara så alla vet det, att den kommer där.
Så är det. Absolut.
Men Emanuel, hur går det med baseballen?
Ja, baseballen. Det är ju försäsong happening right now.
Wow.
Så att första matchen, träningsmatchen är såklart på lördag. Alltså, det var ju då i förrgår när det här avsnitt släpps.
Just det.
Så att det är ju på gång. Det är baseball is happening. Ja. Det är oerhört bra. Go Mets. Alla dagar.
Så nästa gång vi spelar in så kanske du är jätteledsen för att förmodligen har vår bästa pitcher blivit skadad.
Antagligen.
Ja, kul.
Men nu är inte Jacob deGrom i vårt lag längre.
Säg inte ens hans namn. Säg inte det. Nu säger vi hej då istället.
Ja, det gör vi. Vi lämnar det. Tack för att ni har lyssnat så här långt.
Ja, tack.
Och glöm inte att lyssna på nästa veckas film efter gig.
Hej då!
Hej då!
In my 40 years of walking with Jesus, can I tell you, I've seen people... It's God, God, God. They love their relationship with God, but they don't read the Bible. These people end up sometimes becoming a little strange and easily misled. Okay? Because Satan does transform himself as an angel of light. It doesn't say he can, he does. I mean, if he uses scripture with Jesus in the temptations, he knows how to replicate that voice of God in a way that could trick a person. So, this is why Paul doesn't say, I commend you to God only. He says, I commend you to God and to the word of his grace. Now, in those 40 years, I've met people that all they do is read the Bible. They read it and they get very, very dogmatic. They become institutionalized in their ways and their beliefs. They become part of their bigger institution and they become very dry. Because this book can only be understood by the help of the Holy Spirit. And I'll get more into that later. But this book is so important in that we allow the Holy Spirit to speak to us as we're reading it.